Då ska vi se. Härligt att se lite nya ansikten här idag. Jag ska presentera mig för de av er som är nya. Jag heter Henrik Korslind och jobbar som pastor här i församlingen. Och idag så har vi kommit fram till vecka nummer 7 av 10 stycken veckor på temat bön. Och jag märker i samtal med människor, och jag märkte det i veckan när vi satt ner några stycken och talade, att det är som om temperaturen håller på att skruvas upp, tror jag. Jag hörde en längtan efter mer av Gud. Jag hörde en längtan efter att få upptäcka mer av hans tilltal i vardagen. Och det tycker jag är så otroligt härligt. Någonting tror jag är på gång att hända, och låt oss fortsätta att sträcka oss emot Gud och närma oss honom i bön. Förra veckan så var det Johan, en av församlingsledarna, som predikade om det här med hur Jesus bad, att be som Jesus gjorde. Och Johan tar oss med till ett par stycken olika texter, bland annat till en i Johannes evangelium som vi känner som Jesu överprästliga bön. Och vi fick också följa med till det som utspelar sig i Getseman i trädgård. Att be som Jesus. Och idag så kommer vi fortsätta lite på samma tema. Att be som Jesus, eller snarare att följa det exempel, det mönster som han hade i sin bön. Ja, just det, söndagsskolan. Ni är jättevarmt välkomna att gå till söndagsskolan nu. Alla barn. De har redan gått, ja. Ja. Här ser ni själva planeringen för de 10 veckorna som vi är inne i just nu. Och idag har vi, precis som Stefan sa i inledningen, kommit fram till den gudstjänst, eller det tema som handlar om Fader vår. Den bön som Herren Jesus Kristus själv lärde oss. Och för de av er som har missat någon av de här gudstjänsterna tidigare, så finns det möjlighet att gå in på nätet. Och om man går in på den här lite kryptiska länken, så kan man ladda ner predikningar, också ett material till cellgrupp eller för eget studie, för att fortsätta fördjupa sig i det som vi har talat om. Och idag är det dessutom start för ett litet experiment som jag kallar för 60 minuter. Det är inte jag som har kommit på det, ska jag säga. Det är en församling i USA, i Austin i Texas, som har testat någonting som de kallar för 60 times 60. Och väldigt kortfattat ska jag försöka förklara nu vad detta innebär. I den här församlingen i USA, i Gateway Church i Austin, så upplevde man som församlingsledning att ja, men vi behöver lära oss att lyssna mer aktivt på Guds röst i vardagen. Och vad man gjorde, det var att man startade ett projekt. Att man en gång i timmen under 60 dagar stannar upp just där man är i vardagen med en enkel bön i sitt inre. Att börja med att tacka Gud för den han är, precis som Emma sa i inledningen här. Att fästa blicken på Gud och tillbe honom för den han är. För att sen också sträcka sig mot Gud och formulera en bön ungefär så här: Herre, finns det någonting just nu där jag befinner mig, just nu när jag blir påmind om att det är dags att söka mig nära dig? Är det någonting just nu som du vill påminna mig om? Är det någonting du vill använda mig till i den situation där jag befinner mig? Man kan behöva en klocka, har jag skrivit, eller en telefon som piper till en gång i timmen. Såvida man inte har sånt här minne så att man vet exakt att nu har det gått en timme. Men när klockan piper, att bara stanna upp just där man är. Om man så sitter i ett möte eller man sitter i bilen, man kanske är ute och promenerar, och bara stanna upp. Herre, jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig för att jag får vara ditt barn, att jag får komma till dig frimodigt. Finns det någonting just nu som du vill påminna mig om? Finns det någonting just nu som du vill berätta för mig? Och så här tänkte vi testa detta under en månads tid. Det är frivilligt att vara med. Kan man göra det 2-3 gånger om dagen så är det jättebra. Vill man göra det under hela sin vakna dag, ännu bättre. Men det handlar om att börja i det lilla. Det handlar inte om att det här ska vara en metod för att vi ska komma närmare Gud rent mekaniskt. Det här är bara ett sätt att hjälpa oss att komma in i den ständiga relationen med Gud. Vi talar om det, eller jag predikar om det i första gudstjänsten, det här temat. Att bön, det är som att andas. Det är det som ständigt finns där, som upprätthåller vårt liv. Så om du har lust och vill vara med och du längtar efter att höra Gud tala tydligt i din vardag, då skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att hänga på. Och då får du väldigt, väldigt gärna prata med mig efter gudstjänsten. Så tänkte jag bara skriva upp ditt namn och din e-postadress, så tänker jag att de av oss som är med i det här lilla experimentet kan utbyta erfarenhet och tankar under tidens gång. Och så får vi se vart det här tar oss. Men det man såg i den här församlingen Gateway i USA, det var att efter bara några veckor så ökar människors erfarenhet av att Gud talar i vardagen. Alltså jag läste en bok om det här som är helt fantastisk. Jag får gåshud när jag läser det. När människor kommer till församlingen och säger det är underbart. För första gången i mitt liv så hör jag Gud tala. Just därför att jag gör mig själv mottaglig. Och för att jag påminner mig om Guds närvaro i vardagen. Det här är som sagt var ingen mekanisk lösning för att det ska funka. Det här är bara ett sätt, ett hjälp. Ett medel, ett redskap för oss att komma in i det, att öva oss i att hela tiden lyssna på Gud. Så är du sugen, häng gärna på och snacka med mig efteråt om du har några frågor. Men nu ska vi gå vidare. I inledningen på Lukas evangeliets 11:e kapitel så berättas det om en lärjunge, vi vet inte vem, som kommer till Jesus och vänder sig till Jesus och säger så här: Herre, lär oss att be. Lukas, det 11:e kapitlet och första versen. Herre, lär oss att be. Och min gissning det är att lärjungarna, de hade följt Jesus under en ganska kort tid hittills. Men de hade sett att bönen i hans liv var viktigare än så mycket annat. Jag tror att de hade sett att Jesus genom sitt sätt att leva prioriterade bönen. Och de hade sett att på grund av den relation som Jesus hade med fadern, genom bönen så såg de saker och ting hända som de inte skulle kunna tro med sina ögon. Men det var möjligt på grund av bönen. Och just därför tror jag att lärjungen kommer till Jesus och ställer den där frågan. Herre, lär oss att be. Och det här tror jag är en jättespännande fråga som vi ska se närmare på idag. Utifrån den bön som Jesus faktiskt lär oss. Själv drömmer jag om att om ett år eller två, att vi skulle ta ett par veckor och bara stanna upp inför de här olika fraserna i bönen Fader vår. Vi kommer bara hinna nudda vid dem idag och bara skrapa lite på ytan, men min längtan det är att vi verkligen skulle fördjupa oss i det. För ju mer jag har läst dessa verser och andra verser och kommentarer på det, så inser jag att det finns ett mysterium dolt i dessa texter. Alltså, varför väljer annars Jesus just dessa orden om det inte är någonting speciellt som han vill förmedla till oss? Men idag kommer vi bara hinna skrapa lite på ytan. Har du en bibel så får du gärna slå upp Matteus evangeliets 6:e kapitel och den 5:e versen. Matteus evangeliets 6:e kapitel och den 5:e versen. Och då står det så här: När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. Det menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber om det. Så ska ni be. Fader vår som är i himmelen. Helgat blive ditt namn. Kommer ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Amen. Detta är alltså Jesus svar på lärjungens fråga, eller snarare uppmaning. Herre, lär oss att be. Och de är hämtade från ett textsammanhang som är delar av Jesu kanske allra mest välkända undervisning. Undervisning som många i vår värld känner till därför att det ligger till grund för den etik och moral som samhällen har byggts upp på. Det dubbla kärleksbudet och så vidare. Han har precis i denna sin bergspredikan, som den också kallas, gått igenom vad som gäller för att fasta på rätt sätt och för att ge på rätt vis. Och så fortsätter han med att börja undervisa om bön. Och jag tycker det är ganska knivskarpa ord som Jesus förmedlar den där dagen. När han säger, var inte som dem. Var inte som hedningarna. Var inte som hycklarna. Det är ganska skarpa ord, eller hur? Och när jag läser detta så kommer jag att tänka på hur lätt hänt det är för mig och kanske för dig också ibland. Att vi som kristna hamnar i antingen det ena eller det andra diket. Ibland när vi ber så väljer vi ord. Och en del av oss väljer väldigt fina ord. Och en del av oss väljer till och med kanske en ton som låter annorlunda än vad vi själva egentligen låter. Vi staplar det ena fina ordet på det andra och bygger som ett korthus. Och ibland så ber vi kanske mer riktat till dem vi sitter med än till den Gud som vi faktiskt tillber. Om vi ska vara helt ärliga. Jag vet inte om det är din erfarenhet, men ibland så märker jag att det är så i mitt eget liv. Att jag använder ord som jag knappt själv inser vad det faktiskt är jag ber om. Var inte som hycklarna eller hedningarna, säger Jesus. Var inte som dem. Be inte med show i sinnet att vi ber för andra människor. Rabbla inte bara en massa långa ord efter varandra. Det handlar om att hitta till hjärtat. Att det ska få bli hjärtats bön. Och jag tror att vi som kristna verkligen behöver tänka oss för. Så att det inte blir precis som Stefan sa. Att vi ber en bön och så blir det mest av slentrian. Eller därför att vi är vana vid att men så här har vi alltid bett. Vi behöver stanna upp och fråga oss. Vad är det för ord vi egentligen formar med vår mun? Med Fader vår har det varit så här för mig. Det är bara för några år sedan som jag verkligen bestämde mig för att stanna upp och fundera på vad är det faktiskt jag talar ut för ord när jag ber denna bön. Vad är det egentligen vi ber om? Och det som är utmaningen, det är att vi själva sitter inne på mycket av svaret. Jag kommer återkomma till det alldeles strax. Men i formuleringen som sker din vilja här på jorden, där får vi som församling vara en del av att se det ske. Den här bönen är tänkt att fungera som en hjälp för oss, som ett mönster. Be så här. Det handlar inte om att vi bara ska be denna bönen, men med detta sätt vill Jesus visa, ha med de här perspektiven i era böner. Det är liksom ett redskap för att ta oss ännu djupare in i relationen med Gud. Och ännu djupare in i bönens landskap. Den är uppbyggd kring några tydliga önskningar. Och gemensamt för dem alla, nu är det jag som gillar språk här igen, som kom in. Gemensamt för de här formuleringarna, det är att de står i en speciell verbform som heter imperativ. Och det fick jag lära mig när jag läste språk och när jag läste grekiska, att det är en tydlig befallning eller en tydlig önskan. En uppmaning. Nu har jag ganska svårt för att befalla någonting ifrån Gud. Det går lite emot mitt sätt att se på det. Snarare så handlar det om att komma i respekt och ödmjukhet inför den Gud som vi tror på. Och ifrån hjärtat be om det som vi längtar efter. Så som jag ser det handlar det inte om att befalla Gud att någonting ska ske. Snarare så handlar det om en längtan efter att Herre, det här längtar jag efter eller det här längtar vi efter. Låt oss få se detta hända. Låt oss få se detta ske. Och det finns en intressant parallell. Jag vet inte om du har lagt märke till det, men på Sinai berg så får Moses ta emot 10 Guds bud. Guds lag till oss människor. Och på ett annat berg så förmedlar Jesus den bön som vi riktar till Gud, tillbaks till Gud. Och det finns många, många spännande paralleller som vi inte hinner gå in på idag. Men en bön som blir våran respons till Gud. En bön som börjar med det som de 10 budorden börjar med. Att vi inte ska ha någon annan Gud vid sidan av den sanna Guden. Gud är helig, precis som Emma sa i inledningen. Ska vi se på den första formuleringen. Fader vår som är i himmelen, helgat blive ditt namn. Det är en bön som inte handlar så mycket om mig och mitt och jag. Även om de formuleringarna finns med. Ge oss idag och ge mig idag och så vidare. Men bönen tar sin utgångspunkt i Gud. Jesus lägger liksom ribban för det som borde vara viktigast när du och jag ber. Att vi inte först kommer med våra egna behov och det som vi själva behöver i livet. Utan att vi börjar med att tillbe Gud för den han är. Att vi prisar Gud för hans helighet, för hans storhet. Att vi ger honom ära för den han är. Och genom det här så tror jag att Jesus vill visa att det finns prioriteringar att göra. Den första prioriteringen den är vår relation till Gud. Efter det kommer våra behov, våra egna önskningar. Och jag tror att det är först när vi har lyft blicken ifrån oss själva och flyttat den till Gud som vi får perspektiv på våra omständigheter. Och som vi också lättare kan gå till Gud med det som vi längtar efter. När vi får väva in hans perspektiv på våra liv, på våra önskningar och på våran vilja. Sen fortsätter Jesus med orden, helgat blive ditt namn. Helgat blive ditt namn. Alltså, men vad betyder det egentligen? Under tidiga tonåren för mig, kanske ska tilläggas under väldigt tidiga tonåren, så tyckte jag att mitt namn var ganska trist. Jag tyckte väl kanske att mina föräldrar skulle kunna ha gjort det bättre. Så tror jag kanske att många känner. Det var under den perioden som jag bad mina vänner kalla mig för Henke, vilket min mamma inte uppskattade så jättemycket. Men min fråga det var, skulle de inte kunna ha gjort något bättre av det här? Är det för mycket begärt egentligen? Och så efter en tid så fick jag reda på att Henrik kommer av tyskans Heinrich. Som betyder ungefär så här, härskar över hemmet. Så då kändes det lite som ett plåster på såren. En ganska kort tid i livet, ungefär fram tills jag började läsa tyska. Och det tyckte jag inte var så coolt. Så det var inte mitt namn coolt längre heller. Till skillnad från mitt namn så har namn som är författare som kommer till i den judiska traditionen eller i gamla testamentets tid så har namn en väldigt, väldigt speciell innebörd. Det var mer än bara en titel. Det var mer än bara det här tycker vi låter fint så det namnet får grabben. Det var någonting mer. Namnet representerar nämligen personens karaktär. Namnet representerar personens karaktär. Så denna den första frasen handlar om att Gud ska få bli upphöjd och aktad i våra liv. Det är en bön om att Gud ska få bli ärad för den han är. Vår Gud som är en helig Gud som är värd all vår tillbedjan. Pastor John McCarthy i USA har skrivit så här. Att helga Guds namn handlar om att värda, ära, förhärliga och lyda honom som den enda helt perfekte guden. Det är det handlar om, gott folk. För några år sedan så fanns det en utställning som hette Gud har 99 namn. Jag vet inte om den nådde Skövde. Jo, Stefan nickar. Jag vet i alla fall att när den kom till Stockholm så väckte den väldigt, väldigt mycket uppståndelse. Och det med rätta tycker jag. Det var det kyrkliga studieförbundet Census som åkte land och rike runt med en utställning som strävade efter att presentera de stora, sex stora världsreligionerna. Och namnet på den här utställningen hade man hämtat ifrån ett arabiskt ordspråk, att Gud har 99 namn och bara kamelen vet det hundrade. Ett ordspråk som har sin utgångspunkt ur islam. I Bibeln finns det ingenting som visar på att Gud skulle ha 99 namn. Det tycker jag var det största problemet. Och det andra problemet var att det var inte så mycket om den Gud som vi tror på. Men Bibeln ger oss en tydlig bild av Guds namn. Och jag tänkte jag bara skulle skicka med de som framkommer tydligast i Gamla testamentet. Jehova Jire, Herren förser. Jehova Rafa, Herren vår läkare. Jehova Nissi, Herren vårt baner. Jehova Rohi, Herren vår herde. Jehova Shalom, Herren är frid. Jehova Tsikeno, Herren vår rättfärdighet. Och Jehova Shamma, Herren är närvarande. Det är detta Jesus syftar på när han säger att att Guds namn ska få vara helgat. Alltså att detta är en beskrivning, detta ger oss bilden, konturen av Guds storhet. Han är vår läkare, han är den som förser oss med frid. Han är den som är vår herde som går med oss. Din och min kärlek till Gud är inte baserad på hans namn, men bakom dessa namn så finns en verklighet. Bakom de här namnen så finns en karaktär. Och i Jesu överprästliga bön som Johan läste förra veckan så står det bland annat så här i Johannes det 17 kapitlet och 6 versen. Och det är Jesus som säger: jag har uppenbarat ditt namn. När Jesus vänder sig till Fadern så är det detta han säger: jag har uppenbarat ditt namn. Alltså underförstått, jag har visat på dig Gud med mina handlingar. Med det jag har förmedlat sedan jag kom till jorden. Så har jag visat på ditt hederskap. Jag har visat på befrielse och läkedom. Jag har visat, just som hans namn är, Immanuel, Gud med oss. I sin person så visar Jesus på alla dessa egenskaper hos Gud. Det är han som gör oss rättfärdiga inför Gud. Det är han som förmedlar helande och läkedom till oss. Det är han som är vår herde. Och det är han som ger oss frid som övergår allt vad vi förstår och kan relatera till. John Calvin, som var en motor i reformationen, han har sagt så här: vi borde aldrig tänka på eller tala om Gud utan den största tänkbara vördnad. Vi borde aldrig tänka på eller tala om Gud utan den största tänkbara vördnad. Om inte det här görs tacksamma, då vet jag faktiskt inte vad som skulle göra det. Att vi får leva i en relation med en Gud som är så mycket mer än vad vi kan förstå och ana. Vår uppgift, vi är skapade för att tillbe och ära Gud. Att hans namn ska få bli helgat. Att hans namn ska få bli känt och ärat. Den andra frasen, den lyder så här: kom med ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himmelen. Det här är en fras som jag funderar på ganska mycket de senaste åren. Mycket för att jag funderar på: vad är det här egentligen uttryck för? Vad är det egentligen jag ber när jag sätter ord på det här? Vad innebär det att vi ber att Gud ska få etablera sitt styre här i världen där vi lever just nu? För lägg märke till Jesu ord. Det är så lätt att vi missar det. Vi ber att hans vilja ska ske här på jorden precis som den sker just nu i himmelen. Precis som den just nu sker i himmelen. Bibeln talar om det, att det just nu föregår en gudstjänst i det himmelska. Inför Guds tron. Och precis just där Gud har fullt herravälde och full makt. Precis det tillståndet ber vi i den här bönen om skulle få råda här på jorden. Jag tänkte alltid som barn att himmelen, det är någonting jag kommer till den dag när jag har dött och slutat mitt liv här på jorden. Men himmelen är någonting som finns just nu. Och himmelen där regerar Gud. Den Gud som vi tror på, som är allsmäktig. Och det fina med den här frasen, kommer ditt rike, sker din vilja på jorden, det är att du och jag får vara ett svar på den bönen. Tillsammans med Guds andes kraft där vi går fram. Gud har gjort sig beroende av dig och mig, av oss som församling, att låta detta ske här. Jesus, han sände ut sina lärjungar efter sin uppståndelse. Han andades på dem och sa det, tag emot den heliga ande. Och så sände han ut oss i världen att leva det han levde och göra det han gjorde. Och det här är vårt främsta uppdrag som kyrka. Att tillsammans med den heliga ande och i den heliga andes kraft få visa på himmelens realitet här och nu. Det är ingen lätt uppgift, men det är fortfarande vårt uppdrag. När Jesus började predika i Nasarets synagoga så säger han så här i Lukas, det fjärde kapitlet och 18 versen till 19. Herrens ande är över mig. Han har utvalt mig att komma med ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att ge de fångna frihet, de blinda sin syn och för att befria de förtryckta och utropa ett frihetens år från Herren. Det är det här som är våran uppgift. Att få vara med och se detta hända. Att få berätta för människor som vi möter att det finns en Gud som älskar dig. Han knackar på din dörr och längtar efter att du ska öppna och släppa in honom i ditt liv. Du och jag har möjligheten att få gå ut och lägga våra händer på de som är sjuka och be om att de skulle få bli friska. Gud har gjort sig beroende av oss för att detta ska ske tillsammans med den heliga ande. Nästa fras har jag hoppat över på presentationen, men den lyder så här: ge oss idag vårt bröd för dagen. Nu är det som att Jesus ger oss ett nytt perspektiv. Fram tills nu så har det handlat om att tillbe Gud och om att be att hans rike skulle ta sin plats här på jorden. Och nu är det som att perspektivet lite vänds och Jesus flyttar fokus emot oss människor och våra behov. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Det handlar om att vi ber om att Gud ger oss det som vi behöver för att klara vår tillvaro. Det handlar inte om att be om det där extra i första hand. Det handlar om att be och förtrösta på att Gud förser oss med precis just det vi behöver för att klara vår tillvaro. Vi bekänner genom dessa ord vår förtröstan på att Gud är den som har det som jag behöver för att klara mig. Precis som det lilla spädbarnet som är beroende av föräldrarna för att få värme, för att få mat och vila. Så är vi också här, ger vi uttryck för vårt behov av att Gud som är vår far ska mätta våra behov. Vi är beroende av faderns omsorg och kärlek. Och här är det nästan, tycker jag, som att man hör ett eko från andra Mosebok, det 16 kapitlet. Där det talas om att Gud skulle sända ner manna ifrån himmelen till folket i öknen. Och så berättas det i den texten, läs den gärna när du kommer hem, andra Mosebok 16 kapitlet. Så berättas det om hur folket samlade på sig lite extra. De hade fått i uppgift att spara bröd för dagen. Men de kände väl kanske lite så här att ja, men nu är vi mitt i öknen så vi sparar på oss det vi kan. Och så står det att det kom maskar och det började lukta illa. Och Gud fick gå till rätta med sitt folk. Litade de inte på att han skulle förse dem? Var det inte tillräckligt stort under att det hade kommit manna från första början? Om det hade gjort det en gång skulle det inte kunna vara möjligt fler gånger. Det handlar om förtröstan. Herre, på dig förtröstar vi att alla våra behov ska bli mötta. Det som vi behöver för att överleva. För varje dags behov. Och i perioder så har den kristna kyrkan på något sätt sett förbi kroppens behov. Det har handlat mycket om ande och själ, men väldigt lite om kropp. Det har funnits perioder när det till och med har varit fult att motionera eller att öva sin kropp. Men här är det ganska intressant att det är det perspektiv som Jesus genast fokuserar på. Det som vi behöver för att klara vår tillvaro. Vårt fysiska behov helt enkelt. Innan han sen går vidare till vårt själsliga andliga. Nästa fras. Och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Logiken i den här frasen är egentligen ganska enkel att sammanfatta. Alltså att sammanfatta med ord, det är enkelt gjort. Om vi har förlåtit, då kommer vi bli förlåtna. Det är det första. Om vi har förlåtit, då kommer vi bli förlåtna. Det andra, om vi inte har förlåtit, då kommer vi inte att bli förlåtna. Ni tänker ni, han är inte så dum den där. Han är ganska smart. Ja, men det är ju ganska enkelt att se. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. På samma sätt som jag har förlåtit min vän eller den som har sårat mig, på samma sätt ber jag dig Gud att du skulle förlåta mig. Alltså underförstått, det mått av förlåtelse som jag har visat en annan människa, det måttet av förlåtelse får jag också ta emot av Gud själv. Och det är genom att förlåta andra som vi visar att vi verkligen är Jesu lärjungar. För den här världen är full av oförlåtelse, bitterhet och sorg. Men vi har ett val att leva våra liv annorlunda. Faktum är att Bibeln gör det klart och tydligt och visar att det är emot Guds vilja att inte förlåta. Att inte leva i försoning med varandra. En text som flera av er vet att jag ofta kommer tillbaka till är hämtad från Matteus 5. Där det står att om din broder har någonting emot dig, lägg då ner din gåva vid altaret. Gå och gör upp med din broder först och kom sedan och offra din gåva. Om din broder har något emot dig. Alltså, då handlar det inte ens om att jag har någonting emot min broder, utan att jag vet om att min broder har problem med någonting. Det är på mitt initiativ att söka upp min broder och sen komma till Gud. För om inte vi lever i försoning med varandra, då blir det problem i relationen till Gud. Så fundera gärna på det. Hur mycket förlåtelse skulle jag få ifrån Gud om det mättes upp utifrån hur mycket förlåtelse jag har gett till mina medmänniskor? Det är ingen enkel fråga, tror jag inte. Hur mycket förlåtelse har jag gett den som behöver det ifrån mig? Allvarliga ord, men vi får inte sudda bort dem eller glömma dem. Lewis Smeads, han har sagt så här: att förlåta är att sätta den fångne fri och att upptäcka att fången var du. Att förlåta är att sätta den fångne fri och att upptäcka att fången var du. Inom själavården så talar man ofta om att människor som bär på oförlåtelse ofta på något sätt upplever svårighet i livet. Oviljan eller oförmågan att förlåta kan göra oss så mycket, ge oss så mycket smärta och sorg. Så som jag ser det har vi inget alternativ. Och i synnerhet inte om vi vill ta vår tro på allvar. Nästa fras. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Det här tror jag är den del av Fader vår som kanske har väckt mest frågor under årtusendena. Menar Jesus att Gud skulle föra oss in i frestelse? Är det det han säger, Jesus? Några texter vi kan ta med oss, det är Lukas 4 där det berättas om att Jesus förs ut av anden i öknen där han frestas under 40 dagar av djävulen. I första Mosebok 22 kapitel så läser vi om hur Gud sätter Abrahams tro på prov. I Getseman i trädgård så uppmanade Jesus lärjungarna att hålla ut i bön så att de inte skulle frestas. Vi hittar exempel i Bibeln på att Gud faktiskt prövar våran tro. Jag läste någon i veckan som skrev att en oprövad tro är ingen stark tro. Men när Gud prövar oss och vi kommer ut hela på andra sidan, då är våran tro stärkt. Och jag tror inte att Gud skapar prövningar för att sätta dit oss. Jag tror att Gud kan ibland använda de prövningar som möter oss för att hjälpa oss att stärka våran tro och öka vårt hopp på honom. Jesus bror Jakob, han skriver så här: räkna det som den största glädjen, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Det är ett ganska omvänt perspektiv, eller hur? Helst vill vi ju slippa prövningar och svårigheter. Det kämpar vi ganska mycket med i livet, att göra det så smidigt och bekvämt för oss. Men Jesu bror Jakob ger ett annat perspektiv. Det är svårt att räkna det med glädje, eller hur? Men kanske ska vi påminna oss om att även det som är svårt kan Gud använda i våra liv. Sen avslutar, enligt Lukas, så avslutas texten med orden, eller enligt traditionen ska jag säga, så avslutas bönen med orden: till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Det är en fras som finns med i de riktigt, riktigt gamla manuskripten och som kyrkan har bett under alla tider, och därför har det blivit en del, även om den inte står med i alla manuskript i Lukas evangelium. Det är liksom som ett crescendo på bönen. När vi har berättat för Gud om allt det som vi längtar efter, så avslutas hela bönen med att vi prisar Gud för hans storhet och hans verk. Vi bekänner att väldet och makten tillhör Gud och bara Gud. Jag ska avsluta alldeles strax. Bara en tanke som jag vill dela med mig. I min bibelöversättning så har dagens text fått överskriften Herrens bön. Och det är ju så vi känner den. Och i Bibel 2000 så är överskriften om allmosor, bön och fasta. Men skulle jag bestämma, så skulle jag vilja att överskriften hade varit just Fader vår. Av den enkla anledningen att hela bönen är genomsyrad av ett annat perspektiv. Fader vår, ge oss vårt bröd. Förlåt oss våra skulder, som vi förlåter dem som står i skuld till oss. För oss inte in i frestelse, utan fräls oss. Jag tror ni förstår min poäng, va? Det var inte så mycket jag i den där bönen, eller hur? Alltså, Herrens bön är helt och hållet genomsyrade av orden oss, våra och vi. Och någon har kallat det här för en familjebön, och jag tror det är så rätt. Givetvis är detta en bön som vi kan be i våran kammare när vi dras undan på egen hand. Men jag tror framförallt att det finns en styrka i att be denna bön tillsammans, när vi samlas i gemenskap. När vi tillsammans ber att Gud ska få bli ärad, att hans rike ska få utbreda sig här i våran stad och ut över vårt land. Att han, när vi ber om att han ska ge oss det vi behöver för att klara vår överlevnad. Det är en familjebön när vi inför varandra och inför Gud ber om förlåtelse för det som har blivit fel. Precis så som vi förlåter varandra här. Nu ska vi avsluta predikan tillsammans genom att vi ska praktisera. Vi ska stå upp tillsammans och så ska vi ihop läsa den bön och be den bön. Inte bara läsa, men be den bön. Så varsågod och stå. Och min längtan är att vi verkligen ska läsa dessa ord med inlevelse. Jag säger inte att vi inte brukar göra det, men låt oss verkligen göra det med inlevelse. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Varsågod och sitt. Och Herre, jag tackar dig för ditt ord och för din undervisning. Vi tackar dig för den mönsterbön som du förmedlade där på berget i din predikan. Och Herre, jag ber dig verkligen att det skulle få vara ett exempel för oss i våran enskilda andakt. Men också en bön som vi ska få komma tillbaka till som gemenskap. Herre, vi vill ge dig äran för den du är. Herre, vi längtar efter